Omständigheter upprättar skillnad. Tiden är en sån omständighet. Gertrude Stein skriver: "Beginning again and again is a natural thing even when there is a series. Beginning again and again and again." Börja igen och igen och igen. Det jag föreställer mig hände var att någon började ana att platsen, kroppen, är en plats som kan rymma skillnad, trots att just kroppen alltid är en och densamma. Att kroppen, liksom texten, kan omplaceras, uppmanas att förhålla sig till nya ting, nya material, nya gester, nya hastigheter. Hastigheter, gester och material som kräver den på nya förhållningssätt. På hittills okända rörelser och reaktioner. På nya former av uppmärksamhet som svar på sin akuta omgivning. Jag föreställer mig att någon flyttade ut i ett hus i en glänta i skogen. Att den vissa dagar mötte fler djur än människor. Ofta vilda djur. Räv, hjort, möss, älg och rådjur. Eller paddor, grodor och fåglar. Och så de tama, mer eller mindre domesticerade, katter, hundar, hästar. Att det i mötet med dem uppstod nödvändigheter, att platser överläts, att nya uppstod, skymtar fram och drar sig undan, platser som inte finns utan dessa möten, när kroppen måste flytta sig, kasta sig undan, sakta farten eller göra sig stor, ingripa, fösa undan kroppar eller locka till sig en skygg kalv som sprängt hagen. Oplanerade rörelser som uppstår i kroppen som inte utan dessa relationer och nödvändigheter tidigare funnits till förfogande. Men för att det ens ska vara möjligt, att ta sig till en plats där kroppen aldrig varit, att sträcka sig dit, måste vid någon tidpunkt en känsla av avsaknad uppstått. En aning av en plats i relation till andra kroppar. En aning av en kropp som ännu inte existerar. För om den existerat hade skillnad inte funnits. På samma sätt som den inte heller finns nu. Eftersom kroppen är en plats utan jämförelser. Att skriva talade utsagor är att skriva utsagor sprungna ur specifika nödvändigheter, uttalade på en exakt plats i tiden, i ett förlopp. Den exakta tiden är inte historisk eller framtida. Platsen i tid måste inte efterlikna en verklighet eller upprätta en berättelse. Det som krävs är nuets nödvändiga konkretion. Att platsen är bestämd, specifik. Att en utsaga föregår en annan, bereder plats för en ny, upprättar tvingande nödvändigheter. Att varje utsaga sträcker sig mot en anad, men ännu obefintlig framtid, oavbrutet denna strävan mot en ny plats och därför mot en ny kropp. Det skrivna talade utsagor gör genom att gång på gång upprätta platsen genom tid, utsaga efter utsaga, genom ett nu som springer ur och skiljer sig från det förra, är att upprätta punkter för jämförelse, att iscensätta de skillnader som tiden upprättar, att alltså inte förutsätta frasers innehåll, att klargöra att berättelsen inte sammanfaller med handlingen. När det gäller dramatik är platsen nämligen starkt och komplicerat förbunden med berättelsen, just för att platsen är en och berättelsen om den en annan. Jag föreställer mig att någon vill berätta om något upplöst, något där något saknas, eller om handlingar som aldrig utfördes. Om det faktum att något efterfrågas med rösten men inte blir till. Men att det obefintliga ändå uppstår i mottagandet. att det orden vill frammana av någon anledning framstår som tydligare än det faktum att just dessa ord uttalas. Att berättelsen riskerar att bli hel, tomrummen fyllas i, kanske för att hjärnan med alla medel söker skapa mening i igenkännbara förlopp, uppfinna där något saknas, fylla i det obegripliga med det tänkbara. Men tomrummen skrivna genom händelserna som omger dem är inte detsamma som händelser. Erkända avsaknader som påstår något om omständigheternas makt, om disparata, splittrade möjligheter, är inte detsamma som förlopp. I scensättning av kompositionens betydelse är inte detsamma som återgivning av det denna iscensättning i varje stund upprättar. Att berätta om något som har inträffat är också att upprätta en plats där något berättas. En plats där något utspelar sig. Något annat än det som berättas. När ett föl biter till för hårt i sin iver att dia säger stoet ibland till med tänderna. Hon biter tag i fölets gluteus, sätter tänderna i den tjocka pälsen på rumpmuskeln eller längre ner i skanken. Benen är känsligare, där finns ingen fölpäls som skyddar. Stoet överför till fölet det fölet måste förstå. För någon som inte kan hästars språk kan det se ut som att stoet biter fölet eller sparkar mot ett hingstföl som låtsas betäcker när hon slänger ut en bakhov mot den lilla fölkroppen. Men nyanserna är viktiga, valen och bortvalen, som i varje gestaltningsförsök. Vi talar om hästars känslighet, om att de känner när en fluga landar på deras rygg. Vi talar om deras fysiska intelligens, om hur de avläser kroppar, känner av musklers anspänning och puls, förhåller sig till varandras minsta signaler, en hastig blick, ett bakåtstruket öra. De vet exakt vad de har i sina ben och hovar. När ett sto tillrättavisar med tänderna eller med benen är det alltså det hon inte gör. Hon sparkar inte. Hon biter inte. Genom val och bortval utför hon den rörelse som krävs. Genom placering och intensitet utför hon och visar fölet gränser för åsamkande av smärta, för respekt och integritet. Det vi avläser som spark är en gestaltning av konsekvenser, inte nödvändigtvis som varnande exempel, utan som en avancerad och kunskapsproducerande form av aj.